Jag vill ta och börja med ett Guds ord ifrån faktiskt Gamla testamentet då, och Jeremia 17. Och då står det så här: välsignad den man. Och naturligtvis får man sätta in kvinna där om man är en kvinna. Men välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år. Upphör inte att bära frukt. Och det är ju så, på lövverket så ser man ganska mycket av hur ett träd mår. Vi kan bara gå upp till vårt land här. Vi ligger på norra delen av klotet så att säga. Och där tappar ju träden sina blad. Det är för att förbereda sig för vintern. Och man kan liksom se vad som händer och så. Går vi ner till Israel så är det ju så här att ser man träd där nere som inte har några blad. Ja, men då kan man tänka, men hur är det med rotsystemet egentligen? Så det här med rotsystemet avspeglar sig på lövverket, på frukterna, på trädet. Och vad är det för bild som Herren vill förmedla här nu då? Jo, det är att vi får sträcka oss, vi får ha våra rötter som sträcker oss mot bäcken, mot Jesus Kristus. Då kan det komma torra år, det kan upplevas som överjobbigt. Nu är jag nere i en dal, nu är jag nere i en dal i livet. Det känns jobbigt och tungt. Men vet du, rotsystemet, det betyder allt. Och det är ju så här att Paulus han skriver att lev med rot och grund i Herren Jesus Kristus. Och det är när vi lever så i vardagen som vi människor märker att ja, men vi bär frukt. Och vårt osynliga liv tillsammans med Herren, det är det som är kraften till det. Ja, hörni, vi ska ta och be också nu för mötet. Tack Herre för att vi får lägga det här mötet i dina händer, Herre Jesus. Tack Herre för att du, Herre, vill vara med oss, Herre Jesus. Tack Herre för att du bara vill lyfta, Herre, människor idag, Herre. Helige Ande, du har kommit hit, Herre, för att krossa bördor som tynger, Herre. För att lyfta av, Herre, det som är destruktivt i våra liv, Herre. Herre Jesus, tack för att du vill möta med var och en av oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Kommer vi ha en förbönstund då för Monica och Moddy och Marcus som ska följa med också, tror jag. Stämmer det? Ja, precis. Och Marcus kanske inte är här idag, men vi innesluter honom i våra böner då också. Ja, innan Monica och Moddy kommer upp här så tänkte jag bara att vi tittar lite framåt på nästa vecka. Vad som händer, och det är vecka 42, då är det trivselträff på onsdag. Klockan 13:30. Sen på torsdag så är det mat och musik klockan 12. Stämmer det? Ja, ni får ropa till om det är något som inte stämmer. Ja, Pontus Back, rockpastorn. 19:00 på torsdag så är det bibelstudium. Och då om precis en vecka så är det gudstjänst då med Frans. Och då är det söndagsskola också. Jättebra. Moddy och Monica, välkomna fram.
Då så kan någon som vill kan komma och be för dem. Det är ju viktigt när vi skickar ut dem här i missionssammanhang att vi får vara med och välsigna dem och be om Guds beskydd. Ja, tack Gud för Moddy och tack för Monica och Marcus. Tack för dem. De har ställt sig ditt förfogande att åka väg nu här, både till Indien och till Nepal, Herre. Jag ska vara med och beskydda dem, låt dem se att du är med och ger dem frid och kraft och allt de behöver. Att du beskyddar dem till ande, kropp och själ, Herre. Vad med speciellt under tiden i Indien för Moddy, herre. Du ser situationen i landet och platserna som går åka till, herre. Så jag är lite oroligt just nu, men kom med din frid som är större än allt, herre. Att jag känner att du, han bara är din famn hela tiden, herre. Och att rädslan bara rinner av när den kommer, herre. Be för herre också åkturen från Indien till Nepal, herre. Var med och beskydda dem. Låt dem se att det går bra. Och låt det vara en väldigt fint stund. De får verkligen välsigna dem som bor där också. För både Nepal och Indien, herre. Jag ber herre Jesus. Ett, två. Så där, låt oss be. Tack Gud för att vi får samlas här idag, herre. Tack för ditt ord. Och jag ber att du ska tala till oss genom det som jag ska säga, herre. Låt det vara ett budskap som talar till var en som kommer här på det sätt de behöver, herre. Jag lägger den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Frans Kempe heter jag. Jobbar här som pastor i församlingen. Och vi har ju som tema nu under både hösten och våren, uppåt, inåt, utåt. Och idag ska vi ta en liten fokus på lite inåt. Hur ska vi hantera inre saker? Vår relation med Gud är fokus. Men sen då, inåt, våra relationer med varandra och även saker som kanske är jobbiga i våra liv. Och vi ska tala lite grann utifrån Josefs liv. Och vi kan börja den här söndagen med att prata om hans barndom. Och sen nästa söndag kommer jag prata om hans tid i Egypten. Vi ska börja kolla en liten sak på bara nästa bild här. Om relationer. Vi har ju alla relationer på många olika sätt. Egentligen alla de vi möter har vi en slags relation med. Den här bilden som står här på skärmen är ett liten olika cirklar som... Ja, men, hur nära våra relationer är. Först och främst ju att jag har en relation med mig själv. Jag måste tycka om mig själv. Fundera hur jag mår. Sen har vi de närmaste runt omkring. Det kan vara barn, familj, en som man är gift med. Lite olika konstellationer hur det ser ut. Sen har vi också familjen, den utökade familjen som finns runt omkring som vi måste förhålla oss till. Vi har vänner. Vi är bekanta, arbetskamrater. Vi har de som vi möter bara på gatan, tillfälliga möten. Som vi kanske inte kommer att träffa igen, men de här tillfälliga stunderna. Och mitt i allt finns Gud. Och du kan fundera på det här idag. Var finns Gud för dig? För Gud vill ju finnas närmast dig. Den närmaste personen som... Amen, framför de allra närmaste i ditt liv. För när Gud har en plats i ditt liv så hjälper det dig. Det hjälper dig med din respektive. Det hjälper dig med din familj. Det hjälper dina vänner. Det hjälper hur du behandlar dina arbetskamrater. Det hjälper hur du möter människor runt omkring. Det får spridningar genom hela din relationskrets helt enkelt. Men den här resan, att Gud vill ju dra sig närmare dig. Och det är inte någonting som händer bara på en dag. Utan det är en resa vi gör i våra liv. Att Gud vill komma närmare och närmare och närmare dig. Tills har den platsen som hjälper dig mest. Den här personen som känner dig bäst av alla. Som du, om det händer någonting så går det till honom. Vi kan ta nästa bild. Vi ska kolla lite grann på Josef, Jakobs son. Och det här är ju en person som många känner till berättelsen. Men vi läser om den när vi läser barnens bibel. Vi har olika historier. Vi kan ganska mycket om honom. Men vi kommer att prata lite om vad bibeln säger om honom. För ibland när jag läser barnens bibel för barnen så inser de att det är saker som saknas. Det är bara en begränsad del av hans liv man fokuserar på. Och det finns ju så mycket, mycket mer. Så jag tänker ha bara en kort stund. Du får vända dig till den du sitter bredvid. Och säg, Vad är det första du tänker på när vi tänker Josef? Så vänder till och fråga, vad tänker du på då? Ja, det finns mycket man kan samtala omkring det här, och den här bilden kan ju också vara väldigt ledande. Så. Så kan det vara. Men Josef i Bibeln är ju en slags Kristuslik figur. Han räddar hela sitt folk. Han är en slags räddare. När man läser berättelsen ser man att han gjorde ju nästan allting rätt. Man får ju bara se den sidan av honom där han gjorde beslut, han tog saker och Gud välsignade honom hela vägen. Han valde alltså Gud trogen. En slags räddare för Israels folk. Vi ska då börja kolla lite grann på hans födelse. För han föds ju in i en familj. Och det är samma sak för dig och mig. Vi har fötts in i en familj. In i en verklighet som vi kan inte bestämma någonting åt. Så vi ska läsa lite grann från första Mosebrev 30:22-25. Jag kommer hoppa lite grann nu i första Moseboken. Det är ju egentligen 20 kapitel det handlar om. Så jag kan ta lite utvalda delar. Står det så här. Men Gud tänkte på Rakel. Gud hörde henne och gjorde henne fruktsam. Hon blev havande och födde en son. Då sade hon, Gud har tagit bort min skam. Hon gav honom namnet Josef och sa, Herren ska ge mig en son till. Det här är första stället vi hör om Josef. Och här hör vi att vi får lite hintar om att allt är ju inte som det ska i den här familjen. För han föds in i en familj där de är, ja, när han föds blir de 11 bröder. En stor familj. Vi vet inte hur många systrar han hade. Det står i Bibeln för man en syster, Dina. Men det kan ha funnits fler. Så vi vet inte exakt hur det är. Hans pappa Jakob, han vid Josef födelse han cirka 91 år gammal. Så det är inte det lättaste kan man föda sig in så här, en gammal pappa så här. Och man ser lite grann hintar hur att också bilden här att det inte funkar så bra för Rakel, en av hans fruar. Han hade 4 fruar. Och till slut välsignade Gud Rakel med en son. Men här kan vi också säga att historien här är ju ganska, ja, det är som en dokusåpa. Hur de egentligen använder sex med manipulation. Jag får inte barn nu, då får du ta den här frun. Så tjänaren skickar man till Jakob då, och sen en till och sen. Ja, det är värsta kaoset skulle jag säga. Idag så vi kanske inte säga att det här är den perfekta familjen. Om han skulle komma in här i kyrkan med sina barn och sina, ja, allt han äger, så det skulle kanske bli kaos. Det skulle jag tro. Så han föds ju in i en plats där han är efterlängtad men ändå inte. För Rakel var ju favoritfrun. Den person som Jakob tyckte bäst om. Och när väl Rakel då fick ett barn. Ni kan tänka de andra barnen då. Som egentligen innan de har fått barn så har de ju stått i tur på att vara, men, få arv och sådana saker. Och när plötsligt favoriten får barn. Då förändras hela dynamiken i den familjen. Jakob, hans pappa, Josefs pappa, räknas som en av patriarkerna. De här stamfäderna vi har. Abraham, Isak och Jakob. Men det kanske inte för hans perfekta familjesituation det handlar om. Och det är ju någonting vi kan vara glada över. Bibeln visar oss ganska tydligt också vår sårbarhet. Den går djupt in i vardagen. Visar oss också våra svagheter, det vi bär på. Det är inte alltid perfekt. Och Jakob, han är där för att han trodde på Gud. följde honom. Det kommer vi att se på lite mer. Vi kan gå till nästa bild. Om vi då tar det till oss själva, så vi är ju älskade av Gud. Och det finns olika saker vi kan förändra i våra liv. Vi kan ändra utseendet, vi kan försöka träna och bli slimmare, eller hur man vill, eller inte träna och bli större. Vi kan försöka förändra våra vanor, men vi kan inte förändra var vi kommer ifrån. Vi kan inte förändra den familj vi blev födda in i. Och allt är inte perfekt. Ingen familj är perfekt. Och vi är alla födda in i någonting, och ibland skäms vi för det. Ibland funderar varför har det hänt mig. Men det vi vet om, och det vi egentligen Bibeln pratar om, att vi älskade av Gud. Han var med från början. Han har varit med genom hela våra liv. Och det är också en grund vi kan stå på. Att vi är älskade av Gud. Vi kan acceptera var vi kommer ifrån. Acceptera vår familj. Och sen måste vi se att Gud har en tanke som är mycket större än vår familj. Om du är född in en familj som har jobbigt, dysfunktionell. Många kämpar med de här nära relationerna med familjen. Och då måste vi bara veta om att Gud kan vända det här, din familj, det du har varit med om, och bli någonting gott. Och det är samma sak också när vi möter människor. När vi möter människor så vet vi inte familjesituationen. Vi kan se det yttre, men sen vet vi inte vad Gud har för tanke med dem. Han kanske har en större tanke än du tror. Om Jakobs familj kommer in här och för med sig kaos, och det, barnen springer överallt, och det, ja, det är liv och rörelse, och det kanske påverkar allt som sker. Men kanske Gud har tanken med alla de här barnen, de personer som kommer in, så mycket större än det sammanhang de kommer ifrån. Gud kan använda en dysfunktionell familj. Han har gjort det, och han gör det, och kommer fortsätta göra det, för att han älskar oss. Så du är älskad. Vi kan fortsätta lite igen. Josef uppväxt lite grann, och att satt tema är orättvisa. Vi får inte veta så mycket vad som hände med Josef levde, men vi får veta vad som hände med hans pappa och hans syskon ganska mycket, fram tills han är 17 år gammal. Och nu ska jag läsa lite grann vad som hände egentligen för hans pappa under hans första levnadsår. Historien är att Jakob, han lurar sin bror på välsignelsen, och hans föräldrar säger till honom då att, men gå till min bror Laban och ta en fru där. Man tror att han är ungefär, ja, men, över 70, han är inte gift, ja, men gå dit och få en fru. Det är kanske bra för dig att inte vara hemma med din bror då, som är ganska arg på dig. Och man kan tänka sig att om det är 70-åringar som kämpar med det här, det är ju inte bara några barn som man springer iväg, ungdomar som gjorde drastiska beslut. Det var ju beslut som tagna med ganska medvetnat. Så här gör vi. Så han har ju lurat sin bror medvetet och tydligt. Han åker dit till Laban. Och sen arbetar han med honom. Han arbetar där i 14 år först för att tjäna ihop för att få sina två fruar. Han har gift med dem redan innan, kanske när han kommer dit. Och de får barn under tiden och så. Och vi ska kolla lite grann i första Mosebok 30, vers 25-28. Jag kommer läsa det härifrån, det kommer inte upp på skärmen. Så här står det när Josef var född. När Rakel hade fött Josef sa Jakob till Laban: låt mig resa. Jag vill ge mig hem till min bygd och till mitt land. Ge mig mina hustrur och mina barn som jag arbetat hos dig för, så ger jag mig av. Du vet ju själv hur jag arbetat för dig. Laban svarar honom: låt mig finna nåd för dina ögon. Genom spåtecken förstår jag att Herren har välsignat mig för din skull. Han tillade: Bestäm vad du vill ha i lön av mig, så ska jag ge dig det. Så han har egentligen jobbat i 14 år och egentligen äger hans svärfar då barnen, alltså familjen. Allt han äger. Och efter det här så kom de överens om att de ska jobba 7 år till. Där Jakob skulle få tjäna in lite olika får. Och de åker iväg, ja, 3 dagars vandring bort från Laban. Där de fortsätter att vara herde men jobba för Laban för det här. Efter de här, efter gått 6 år, så bestämmer sig Jakob för att nu ska jag fly. Det fungerar inte längre. Ja, Laban, han följer efter Jakob med sina bröder och många människor. Och ni kan ju tänka er Josef. Alltså, han har levt i en sammanhang där hans pappa blev orättvist behandlad i många, många år. Han har kanske inte så mycket, han vet att det finns morfar någonstans, kanske träffar dem då och då. Men har kanske hört också sina föräldrar berätta hur det har varit hemma. Så det är också hemma hos oss, och hemma hos kanske er också, att man, jobbsituationen delar man. Man berättar hur det är, både dåligt och det är bra. Så jag kan ju tänka mig att han har fått hört hur det har varit på jobbet. Hur hans morfar har lurat honom, fortsätter lura honom. Ni kan ju tänka det vara i en sån situation. Och inte bli bitter. Men vi ska gå tillbaka och fortsätta här från Första Mosebok 31. Där Josef, när Jakob svarar Laban när han har kommit ikapp honom. Så står det i vers 31, 38 till 42. I 20 år har jag varit hos dig. Dina tackor och jätter har inte varit missfall. Jag har inte ätit av baggarna i din jord. Jag kom aldrig med något ihjällivet djur till dig. Jag är tvungen att ersätta det. Du krävde ersättning av mig för det stulna. Antagligen det som stulits på dagen eller på natten. Så hade jag det. Om dagen plågas jag av hetta. Och om natten av köld och sömnen flydde från mig. I 20 år har jag varit hos dig. Jag har tjänat dig i 14 år för dina båda döttrar. Och 6 år för din boskap. Men du har ändrat min lön 10 gånger. Hade inte min fars Gud varit med mig, Abrahams Gud som även Isak bönar, så hade du säkert låtit mig gå med tomma händer. Men Gud såg mitt lidande och min möda och han fällde domen i natt. Ni kan tänka mig att vara med. Den här situationen. Det är ju inte ens trygg och säker plats. Jag vet att ibland hemma hos oss också, vi har funderat vad händer med jobb, vad händer med framtiden, hur kan vi känna oss trygga? Det är någonting vi kämpar med. Hur går det för barnen? Hur går det för barnbarnen? Har de någonting de kan göra? Vilken skola ska man gå på? Framtiden. Om vill känna sig trygg. Och Josef hade ju inte en trygg uppväxt på det sättet. Vi kan gå till nästa bild här. Vad handlar det om oss? Jag skriver här, orättvis behandlad. Det är någonting vi alla möter i vårt liv. Att allting går inte exakt som vi skulle vilja det. Orättvisa är någonting ibland vi måste leva med. Och kunna finnas i vår vardag helt enkelt. Så frågan är, om du har en sån situation när man känner sig orättvist behandlad, hur pratar du hemma om det? Hur delar du det med de runt omkring? Hur hanterar du det? Det är någonting vi kämpar på insidan. När vi blir orättvist behandlade, så ilska, avundsjuka, stress, bitterhet, depression. Det är såna här känslor vi måste bearbeta inom oss. Hur gör vi? Vad ska vi göra? Vad präglar vi våra barn, de vi umgås med? Vad berättar vi kring fikabordet med våra vänner? Vad vill vi? När kan vi börja av oss det vi bär på? Det är inte lätta frågor. I Nya testamentet så finns det väldigt fint ställe i Filipperbrevet, kapitel 4, 67. Så står så här: bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och kalla med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Gud vill att vi ska berätta det vi har, att dela med oss det vi kämpar. Det är helt okej, tänker jag, att man delar med sig av sina, de man står nära. Vi behöver kunna lätta oss på olika sätt. Men lägg det också inför Gud, det du bär på. Låt det vara någonting du får lägga av. Och få veta att då kommer också Guds frid. När vi litar på Gud får ta hand om det här. Att vara orättvist behandlad på jobbet, hur gör vi då? Ja, först och främst går vi till Gud och be honom leda oss. Sen kan ju Gud också leda oss att göra saker åt vår situation. Och i vårt land finns det många lagar och regler vi kan förhålla oss till, som Gud kan använda. Vi kan ta nästa bild. För Josef fick ju också vara med om, inte bara att det var orättvist med pappa. Han fick också se hur hans pappa och familjen blev välsignad av Gud. Att de stod fasta mitt i den här orättvisan. Att de följde Gud mitt i alltihop. Man kan se att, om man läser i kapitlet, kan man se att han satte upp några saker för boskapen. De skulle para sig. Så att de fick olika spräckliga och strimmiga och fläckiga får, så skulle han få dem. Den lite komplicerad, kan man säga, metoden han använde för den här tiden. Men vi kan läsa i kapitel efter han har fått de här, att Gud hade gett de här en dröm till honom. Att Jakob hade haft en dröm som visade hur han skulle göra. Och Jakob, han följde den här drömmen. Och Gud välsignade Jakob. Och till slut gjorde det så att Jakob fick alla får. Så att på något sätt Gud vände den här orättvisan till en välsignelse för Jakob. Så gjorde honom rik. Och Labans söner blev avundsjuka på Jakob därför att det gick så bra för honom. Han fick också vara med om hur Gud upprättade honom. När han flydde från Laban så slutade hela med att Gud kom och berättade för Laban att du får inte göra någonting illa mot Jakob. Och han gjorde ett förbund och sa mellan varandra. Och sen när Jakob kom hem till Esau, den person han hade lurat för 20 år sedan, så får vi se också att Esau tar emot honom som bror, omfamnar honom och de får försonas. Så mitt i allt det här orättvisan, att vara med om det lite kaoset hemma, så har han varit med och sett hur Jakob ändå följt Gud, försöker göra det som är bra. Och Gud har välsignat honom. Vi kan ta nästa bild här. Och det är också för oss. Låt oss inte missa Guds omsorg. Vi kan välja att fokusera på saker som är dåligt. Vi kan också välja att fokusera på det som är bra. Och ni kan tänka er Josef. Han har växt upp med det här. Han har fått se hur Gud har välsignat sin familj. för att de har följt Gud. De har stått troget ändå på det Gud har sagt. Det är någonting som präglas, och jag tänkte prägla Josef också. För vi känner ju till historien hur Josef råkade ut för många problem. Men han hade ju med sig från sin barndom att trots i problemen, trots jobbiga, så finns Gud där och kan välsigna om man följer honom troget. Vilket arv han fick av sin förälder, sin pappa. Så vad lägger vi vårt fokus? Väljer vi att fokusera på situationen, orättvisan? Eller att mitt orättvisan kan vi följa Gud, försöka göra det som är bra med hans hjälp? Och då kanske Gud välsignar oss. Och kanske vi får vara en röst in i orättvisan som förändrar hela situationen. Låt oss vara tacksamma för det vi har. Jag tar till bilder lite grann. Och den första är, nästa bild, Josef och sina föräldrar. Jakob var ju cirka 90 år när Josef föddes. Och efter en stund när de hade kommit tillbaka till Isak så dör hans mamma. I första Mosebok 34:16 står det så här: det bröt upp från Betel där de bodde. När han bit kvar till Efrata började Rakel föda och förlossningen var svår. När det var som svårast sade barnmorskan till henne: var inte orolig, du får en son den här gången också. Men när hennes själ skulle lämna henne, hon var döende, gav honom namnet Benjamin. Men hans far kallade honom för Benjamin. Och Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrata, det vill säga Betlehem. Han fick vara med om hur hans mamma dog i tidig ålder. Han var inte gammal när det här skedde. Hans bror då, han dog, mamma dog när hans bror föddes. När Josef sedan fick lämna när han var 17 år gammal så var inte hans bror jättegammal. Det är ju någonting som man präglas också i ens liv, ens föräldrar, hans relation med föräldrarna. Sen kan vi se hennes pappa också. Och där går vi till första Mosebok 37. Får vi se lite grann hur hans pappa behandlade honom. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Billa och Silpa, sin fars syster. Och Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Israel älskade Josef mer än alla sina söner efter att han fått honom på sin ålderdom. Han göra en hel lång dräkt åt honom. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla andra bröder hatade honom och kunde inte tala vänligt med honom. Hans far älskade honom, ville det bästa. Och jag kan ju tänka mig att han var lite, gav honom ganska många saker. Visade också tydligt att han tyckte om honom. Och jag kan tänka mig också när hans älskade hustru Rakel dog. Fick ju också en speciell situation i familjen. Han kunde säkert se på honom och säga, men det är ju lik min fru som jag älskar. Så han har en liten spännande familjeuppväxt. Pappa som gjorde att hans bröder hatade honom. Mamma som dog när hon var ung. Om man kollar rent på vad skulle hända med personer där händer, så skulle det inte vara en lätt uppväxt. Vi kan ta nästa bild här. Här får vi se också att Gud visar sig ofta för oss som en far. I Bibeln står att han är våran far i himlen. Han är som en förälder. Och vi har en relation till honom som barn till en förälder. Barn till en far. Och våra föräldrar, våra världsliga föräldrar, har ju tanken att de ska vara en bild av Gud. När vi ser på dem ska vi kunna se en del av vem man är. Det här är ju inte alltid någonting som sker. Men och när man kollar sen på, man tänker på sin egen förälder, så funderar man, ja, men Gud kan ju inte vara som min pappa, han var ju inte perfekt. Vi har tänkt ganska mycket på och pratat med mina syskon och min pappa som gick bort för några månader sedan. Men hur han var som person, så ser man ju både det positiva men också negativa. Och det är en del av blandningen. Och det är också, om man tänker på en själv, så är man ju inte perfekt själv. Man har sina goda sidor och man har sina dåliga sidor. Och ens barn får ofta se de här också dåliga sidorna på ett annat, ganska tydligt sätt. Då vet vi vilka man ska trycka på också, knapparna. Men Gud som förälder då, jag tror någonting vi behöver upptäcka mer och mer i våra liv. För den bilden av Gud som förälder är en bild av en Gud som förser. Ge oss det vi behöver. En Gud som lyssnar. Som finns där. En sån person vi kan springa till, och han alltid finns där och är till för oss. En trygg famn. Någon som ger kärlek. Någon som leder en rätt. Så hur är din förälder? Vad har du för relation med Gud? Kan vi säga till Gud, men pappa, det är också en resa. För våra egna erfarenheter, vem Gud är. Men jag säger att Gud också uppenbarar sig själv för dig som en far. Som en förälder som älskar dig oavsett vad som händer. Allt det finns där. Sista bilden här om Josef och sina syskon. Hans syskon var ju var speciella, kan man säga. Vi kan se lite grann att han hade, de var lite onda ibland när de gjorde saker. Josef skvallrade ju till sin pappa vad de gjorde. Jag tror också det här handlar om att Josef på något sätt, han vill göra det som är rätt inför Gud. Och det var någonting som Jakob också såg. Och vi kan också se i historien sett att Josef följde Guds läger och lagar. Han fick göra vad som var rätt. Men hans syskon, och han hade ju en väldigt speciell relation. Vi känner ju till historien hur de tog honom, sålde honom som slav. Men våra syskon präglar oss också på olika sätt. Jag har mina syskon hemma och vi präglar varandra. När vi har syskon så kan man ju inte riktigt... De ser igenom saker och ting också. Man kan ha en speciell relation och vara på sätt här. Hemma så går inte det alltid. De känner den på ett annat sätt. Men hans uppväxt med sina syskon var inte lätt heller. En av hans systrar, Dina, hon blev våldtagen. Det är inte någonting man vill bara ta för givet att det var roligt och att det funkar bra. Det blev kaos. Och det ledde till att hans bröder, Simon och Levi, de dödar alla i staden så där den här personen fanns. De lurar dem och sen plundrar alla andra bröder hela staden där de fanns. Det var ganska många människor som dödade. Vilket gjorde att de fick fly från platsen. Så Josef och hans syskon hade inte den bästa relationen. Vi kan ta nästa bild. Hur är det med din familj? Hur fungerar det med dina bröder, dina syskon? Vi är alla olika. Ibland kan man säga att man kan känna varandra i familjen, men man känner varandra ändå inte. Och det som händer är att oftast de djupaste såren vi får jag våra syskon, våra familj, de som är närmaste. När de säger saker, gör saker mot oss, så påverkar det oss mer än alla andra de här relationer vi har. Om en tillfällig person säger någonting till oss kan vi skaka av oss. När en nära relation händer så är det jobbigt. Och jag tror att lite grann med syskon är att Vi har fått dem för att också lära oss acceptera olikheter. Vi är olika. Och våra syskon kan vi som inte bara kasta bort. De finns där oavsett om vi försöker göra det. Vi kan försöka dra oss undan dem, men de finns fortfarande kvar. Och de tycker olika. I min familj har vi 3 pastorer. Vi har Pingstkyrkan med syster Ekumenia. Och vi har också EFK. Så vi skulle kunna diskutera väldigt spännande saker. Det har hänt ibland. Sen är det så att också vi måste vara försiktiga att våra syskon, de här närmaste, kan dras bort ifrån Gud. Skulle Josef ha följt sina syskon, han gjort det de har gjort, följt den väg de hade vandrat, så hade han gjort många fel val i livet. Det Josef vi får reda på idag är en Josef som följde Gud och inte gjorde som sina syskon. För när vi har med närmaste runt omkring oss, så påverkar de oss att göra både bra saker. Jag tror en av Guds tankar med att ha syskon är att de ska kunna hjälpa oss att leda oss rätt. Men de kan också leda oss fel. För om det händer saker med sina syskon, med någon som är nära, så kan vi omvärdera allt. Även börja omvärdera vem Gud är, hur Gud fungerar. Så vi ser upp så inte våra syskon leder oss fel håll, helt enkelt. Det står så här i Matteus 12:6. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa till honom: din mor och dina bröder står här utanför och talar med mig. Han svarade: vem är min mor? Vilka är mina bröder? Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa: här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor. Ganska kontroversiellt uttalande om Jesus. Men han visar också på vikten av att det är större än bara vår egen familj. De vi ska följa är kanske inte alltid vår egen familj, de som gör fel. Men de som gör Guds vilja, de är mina bröder och mina systrar. De får ha den platsen i mitt liv, de som influerar mig. Vi ska avsluta här med en bild här. Och Josef, mitt i alltihop, fick ju ha en ganska traumatisk uppväxt. Men han har ändå gjort ett ganska bra uttalande. Han säger så här i slutet av sitt liv: ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det, för att bevara många människor vid liv. Han kunde se på ett helt annat perspektiv. Han valde att inte fokusera på de här jobbiga sakerna att vara med om, och även vad hans bröder gjort. Men han kunde börja se att Gud kunde vända situationen till någonting gott. Och så är det också våra liv. I Romarbrevet 8 kan vi se att också att det står här att vi vet att allt samverkar till det bästa, den som älskar Gud, den som kallar det efter hans beslut. Det är ett bibelord taget ut i sammanhang, men också som förklarar någonting om hur Gud fungerar. Att han kan ta det här vi har varit med om och vända det till någonting gott. Så hur är min tro? Hur är mitt fokus? Det var en lång predikan. Jag säger att vi är många fikasugna här. Men låt oss ta en stund nu inför lovsång, och vi får vara en för Gud. Och det finns saker i våra liv vi kan behöva ibland vända till Gud. Och om det berör saker i ditt liv, så kom gärna fram, ska vi be för dig. Det finns möjlighet. Låt oss bara be, så kör vi med lovsång. Tack Gud för att samlas här idag, Herre. Tack för Josef som fick vara en räddare för hela ditt folk, hela vår historia, Herre. Tack för att han så stadig i tro, Herre. Och vi får tacka dig för de val han valde i sitt liv att följa dig, Herre. Och det är också i våra liv. De val vi behöver göra att följa dig, även om det är jobbigt, även om vi går igenom olika saker. Och jag ber att du ska hjälpa oss också att kunna fokusera på dig. Att hålla blicken fäst på dig, Herre. Att kunna lita på att du förser oss. Att du ger oss frid och ger oss trygghet. Oavsett där vi befinner oss, var vi står i. Att du finns där och du vill visa oss din kärlek som är större än den kärlek vi kan få av våra jordiska färder, Herre. Den är större än allt, Herre. Och jag ber för alla här inne att de ska få uppleva din kärlek på ett nytt sätt. Att de ska se hur du bara berör dem på djupet av sitt innersta. Och du ser också ibland att saker vi behöver ta itu med, saker som vi har fått från våran förflutna, från våran familj. Vi har alla brustna relationer på olika sätt, Herre. Men jag ber att du ska hjälpa oss. Och att du också får en läkedom och upprättelse. Och att du hjälper oss hur vi ska hantera våran, de vi är tillsammans med, Herre. Tack att för din nåd, Herre. Och din barmhärtighet, Herre, som är ny varje morgon. Be om det i Jesu namn. Amen.
Så kan det bli ibland, hörni. Det är jättebra. Hörni, då är det så här att vi ger utrymme för vittnesbörd. Är det någon som har någonting som ni vill dela med er av här i församlingen? Någonting som har hänt? Jätteviktigt att man liksom får göra det. Ja, men jag står här och pratar. Och så. Det är bra att ni pekar. Varsågod, Lilian.
Ja, jag kan ta det. Nej, men det har ju varit så här att jag har ju... jag har inte varit svensk medborgare. Mina föräldrar är norrmän och jag har ju velat, väldigt länge så har jag velat bli svensk medborgare. Och det har varit många turer kring det där med länsstyrelsen och det var så att det här skulle liksom gå över då till Migrationsverket. Det skulle bli en väldigt, väldigt lång väntetid för mig att få det här medborgarskapet. Och så har jag bott utomlands och egentligen så var det då fem år då man skulle ha bott i Sverige för att ha få då det här medborgarskapet. Och sen så pratade jag i telefon då med en på länsstyrelsen och hon säger så här, ja men vi kommer inte låta det här gå igenom utan du kan få överklaga och komma med en motivering. Och så tänkte jag, åh nej, det här kommer inte gå bra. Jag kommer behöva skicka in massa i onödan och så kommer de ge mig avslag ändå. Och så kommer jag få vända mig till Migrationsverket då. Och sen så tänkte jag, men nu ska inte jag, alltså jag har ju Gud och nu ska inte jag tänka negativt. Det är väl bättre att jag tänker, men det kanske blir åt andra hållet. Det kanske blir att de ger mig det här direkt istället för att hålla på och strula. Och så fick jag brevet i fredags och nu har jag blivit svensk medborgare.
Ja, hörni, då avslutar vi där. Välkomna till fikaborden. Och tack Frans, tack alla som har medverkat. Och nu tar vi den här veckan som ligger framför och så tiger vi inte med vad vi har sett och hört och vad vi har upplevt, utan få ges det tillfälle så berättar vi om Jesus. Amen. Gud välsigna oss. Amen.